Välkomna till kvällens föreläsning, den 19:e i serien Jesajas bok. Jag räknar med att denna föreläsning och sedan den 20:e föreläsningen om 14 dagar blir de sista före sommaruppehållet. Så det betyder för dem som lyssnar på föredragen på kassett att den här kassetten är den sista kassetten före sommaruppehållet, och så hoppas vi att med friska krafter kunna fortsätta till hösten igen med en 11:e kassett. Och hur många kassetter det blir allt som allt är svårt att sia om. En inte alltför djärv gissning skulle vara att det kommer att bli 20 kassetter allt som allt, det vill säga 40 föredrag. Blir det så? Då ska vi idag fortsätta där vi slutade förra gången med att behandla de 5 V-utsagorna som finns i kapitel 28 till och med 33. Förra gången hann vi tala om den första V-utsagan som finns i kapitel 28. Och vi hade börjat på den andra V-utsagan som finns i kapitel 29. Den första delen av detta kapitel talade vi om förra gången. Kapitel 29, 1-8, som innehåller ett V-ord över Davids stad, alltså över Jerusalem. Och i detta V-ord fann vi också löftet om att fienderna ska krossas, plötsligt och med hast ska den belägrande främlingshopen vara som bortblåst, läste vi i den 5:e versen. Nu idag så fortsätter vi då med avsnittet 29, vers 9 till och med 14. Och här talar profeten om folkets blindhet, om folkets förhärdelse. Vi kan läsa lite ur detta stycke. Stå där med häpnad. Jag var häpna. Stirra er blinda. Jag var blinda. Ni som är druckna men inte av vin. Ni som raglar men inte av starka drycker. Profeten talar här alltså inte om en vanlig dryckenskap och att man raglar av starka drycker, utan han använder ett bildspråk för den vilsenhet, den förvirring, den blindhet som folket har drabbats av. Och bakgrunden till denna blindhet är att folket så ihärdigt har stått emot Guds ord och Guds nåd. Och det har lett till att Herren måste straffa detta förhärdade folk med förhärdelse. Det står att det är Herren själv som utgjuter en tung söms ande över dem. Det står i 10:e versen. Herren har utgjutit över er en tung söms ande. Det är Herren som har stängt igen, slutit till deras ögon. Det är Herren som har låtit mörker inhölja profeterna och siarna, deras ledare. Det vill säga, man har fått falska profeter. Ordet siare har ingenting att göra med spåmän. Jag skulle tänka mig att när man hör det svenska ordet siare så tänker man på en som spår och siar. Men så är det inte menat, utan ordet är bildat på verbet ra'a som betyder att se. Och det är ju en synonym till verbet chasa som betyder skåda. Och det är de rätta beteckningarna på en profet som får mottaga sann undervisning, sanna uppenbarelser från Gud. En sann profet har skådat från Herren det han talar. En sann profet, han talar inte vad som har uppstigit i hans eget huvud, i hans eget hjärta, utan det han har skådat, det han har sett. Och därför kallas en profet för en som har sett, en som har skådat, en siare eller en skådare. Men nu har då genom synd och avfall också hos ledarna, hos profeterna, mörker och förvirring drabbat folket. Och det har då lett till i sin tur att den sanna undervisningen blir man främmande för. I den 11:e versen läser vi: och så har profetsynen om allt detta blivit för er lik orden i en förseglad bok. Man ser inte, man förstår inte Guds ord. De sanna profeternas undervisning, de nedtecknade profetrullarna från Gud, de är förseglade, billigt talat. Visst kunde man öppna och läsa i dem, men man förstod ingenting. Det var tillslutet. Man befann sig i mörker. Och räcker man en profetrulle, en sådan bok, till någon som kan läsa, så säger han: jag kan ju inte läsa den. Den är förseglad. Den är tillsluten. Ja, detta är en del av innehållet i detta avsnitt 29, 9 till och med 14. Det vittnar alltså om folkets stora förhärdelse. Genom sin egen självförhärdelse har Herren förhärdat folket. Det är tågordningen. Herren förhärdar inte blint. Det finns en orsak hos människorna när Herren förhärdar. Och det är människorna själva som är skuld till förhärdelsedomen. Och i 13 och 14 versen så skildras ytterligare hur folket har blivit ett hycklande folk genom avfallet och mörkret i deras förstånd. Eftersom detta folk kommer till mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, så att deras fruktan för mig består i inlärda människobud. Därför ska jag ännu en gång göra underbara ting mot detta folk. Ja, underbara och förunderliga. Det vill säga, Herren griper in. Och när Herren griper in och handlar, då är det underbara ting. Både när han griper in till dom och till frälsning. Och jag har tidigare sagt att det går i vartannat. När Herren griper in så är det dom och frälsning samtidigt. Alltid dom för hans fiender. Alltid frälsning till god och till gagn för hans folk, för det trogna, för det sanna Sion. Så kännetecknas då det förhärdade inte av att man till det yttre helt har lämnat all form av gudstyrkan, utan det finns hos dem en yttre gudstyrkan, men den är inte äkta, den är tyckleri. Man ärar med läpparna, man har en gudsfruktan som består i inlärda människobud. Den är inte sann och den kommer inte från ett troende hjärta. Så följer verserna 15 och 16 som vittnar om hur man förringar Herren. Här har vi ve över dem som tror att de kan dölja sina rådslag för Herren. Och med dessa rådslag avses i detta sammanhang samverkan med Egypten. Man vänder sig till Egypten för att därigenom säkra sin ställning och rädda sig undan den dom som assyrerna kommer med och ska utföra. Om man förringar Herren på det viset att man inbillar sig att Herren inte ska se vad de gör och genomskåda deras manövrer. Man tänker alltså att Herren inte är, eller man handlar som om Herren inte är för mer än människor. Att han bara kan se och upptäcka så långt som människor kan se och upptäcka. Som om Herren Gud inte skulle vara för mer än sina skapade varelser. Som om Jerusalems invånare skulle förstå bättre än han. I detta avsnitt har vi ju de kända orden om krukan och krukmakaren. Hur förvända är ni inte? skall då leret aktas lika med krukmakaren? Ska verket säga om sin mästare, han har inte gjort mig? Eller ska bilden säga om honom som har format den, han förstår inget? De här orden är ju lika aktuella idag. Man gör likadant i vår tid. Krukan, leret sätter sig upp emot krukmakaren. Bilden sätter sig upp emot den som har format, utformat och gjort bilden. Hur bakvänt, hur förvirrat är det inte. Man är förvänd till sitt sinne. Och så kommer det sista avsnittet i kapitel 29, verserna 17 till och med 24, som handlar om Herrens sanna storhet. Herrens sanna storhet ska uppenbaras. Om ännu en liten tid så ska Jakobs hus få se Herrens storhet, hans underbara verk. Då ska det bergiga landet bli ett bördigt fält, det bördiga fältet en vildmark. Och vad menas med en sån bild? Vi finner ju ofta liknande bilder hos Jesaja, och många missförstår Jesajas bildspråk. Jesaja, han säger sällan att jag kan likna mitt folk vid ett bördigt land, eller jag kan likna min stad vid ett bördigt land, utan han säger det ska vara ett bördigt land. Och då är det många som tror att det är inte en bild, utan det fridsrike, den välsignelse som profeten talar om, den ska vara av den yttre, fysiska, världsliga, av det världsliga slaget. Och det kan inte syfta på, det kan inte vara en bild för det fridsrike som finns, är för handen, där Guds ord bor i hjärtat, där man har gemenskap med Herren genom ordet, genom tron, där Herrens nåd tänder och uppväcker ett förlitande på Herren, en förtröstan på Herren, där man bygger på den enda sanna klippan. Att det kan vara som ett bördigt land, och detta sagt i kontrast emot öknen, att detta kan vara, om vi nu tar andra bilder som Jesaja använder, likt att man tar byte i rikt mått, och att till och med de lama får ta byte. Det förstår man inte. Man vill inte eller kan inte alltid förstå att profeten talar på det här viset, och man tänker sig inte alltid in i den konkreta situationen, bakgrunden till profetens förkunnelse. När profeten alltså vill lyfta fram välsignelsen och lyckan och friden, då ställer han fram detta i bilder som tar sin utgångspunkt i olycka, i torka, i brist på vatten, i brist på säd och vin och sådant som var för handen. Eller när man blev plundrad istället för att få en seger. När han vill skildra segern och överflödet, så talar han om krigsbyte och att till och med lama får vara med och dela byte. Inte bara de starka, de som kan så mycket. Här talas det alltså om bördigt land. Men i det här fallet så får bilden i fortsättningen en förklaring. Så är det inte alltid hos Jesaja. Men ibland är det så att bilden får i de följande verserna en förklaring. Ni kanske minns ur det första kapitlet hur bilden av en slagen man brukades. Och sedan efteråt så förklarades bilden med den slagne mannen, med fiendernas härjning i riket, landet, folket, som liknades som en slagen man, liknades vid en slagen man. Här har vi alltså bilden av det bergiga landet som blir ett bördigt fält, och i verserna 18 till och med 21 så förklaras denna bild. Det döva skall höra, det blinda se, det ödmjuka och fattiga får glädja sig i Herren. Man kan säga att bilden förklaras av en annan bild. Våldsverkarna, smedarna, Guds fiender, Guds rikes fiender, ska gå under. Och det klargörs till sist i den 24 versen att åsynen av Herrens verk har makt att omvända förvillade och knotande människor. Det är också intressant att se hur den här texten används av Jesus Kristus i hans undervisning om Guds rike. Han kommer med Guds rike, han kommer med syndernas förlåtelse, och då hänvisas till detta bibelställe. Johannes döparens lärjungar kommer till Jesus och frågar, och de hänvisas till det här bibelstället. Gå och berätta för Johannes vad ni ser. Och så räknas detta upp. Döva hör och blinda ser. Så den välsignelse, det bördiga fält som den här texten talar om, går i fullbordan där Messias är. Där Herrens mode kommer till sitt folk. Ja, det var det andra, den andra vedutsagans innehåll i korthet. Nu går vi till den tredje i kapitel 30. Det tredje ve som handlar om det ödesdigra resultatet av alliansen med Egypten. Samverkan, unionismen, förlitandet på en gemenskap som inte är falsk, som inte bygger på Herrens ord. Man vänder sig till Egypten för att därigenom bli stark och få hjälp. Den första delen, verserna 1-7, uttalar ve över förbundet med Egypten. Ve er, ni vanartiga barn, säger Herren, ni som gör upp rådslag som inte kommer från mig och sluter förbund utan att min ande är med, så att ni därigenom hopar synd på synd. Ni som drar ned till Egypten utan att ha rådfrågat min mun, för att söka er ett skydd hos farao, en tillflykt under Egyptens skugga. Se, faraos skydd ska bli er till skam. Tillflykten under Egyptens skugga ska bli er till blygsel. Och om än detta folk är stort och mäktigt, så kan det inte hjälpa. Det blir till skam, det blir till vanära. Och verserna 6-7, som inleds med ordet massa, utsaga, säger detsamma. Kontakten med Egypten, den är farlig. Den innebär en vandring genom ett ökenland där lejoninnor och lejon lurar huggormar och flygande giftormar eller drakar. Man tågade ner till Egypten med skatter för att, kan man säga, köpa Egyptens tjänster. Här skildras i versen 6 hur man använder sig av åsnor och kameler, och man har lastat dessa djur med sina rikedomar och sina skatter och för dem till egyptierna. Men detta är ju fåfängt. Man för ju sina skatter till ett folk som inte kan hjälpa dem. Egyptens hjälp, den är förfänglighet, den är tomhet, heter det i sista versen. Och därför kallar jag egyptierna, eller Egypten, för Rahav. Och Rahav, det kan betyda krokodil, det kan betyda odjur, det kan betyda storm. Det vill säga något obehagligt, något som inte alls är till hjälp. Och det finner vi ytterligare en gång hos Jesaja, att termen Rahav, som också av hedningarna används mytologiskt, det används hos Jesaja historiskt om ett visst land, om Egypten. Så är det också i 51 kapitlet. Och det här har vi mött förut, att profeten tar fasta på sådana här uttryck som var kända bland folket och också bland hedningarna. Man fruktade Rahav, och man fruktade Leviatan, den snabba ormen och den ringlande ormen. Det tillämpar profeten på världsmakterna, Guds fiender. Vi såg i samband med 27 kapitlet hur profeten tillämpar Leviatan på den assyrisk-babyloniska världsmakten och draken eller Rahab på Egypten. Det är alltså fåfängt att vända sig till dessa makter och den vägen söka bistånd. Att göra detta är att handla efter egna tankar och i strid med Herrens vilja. Herrens ande står inte bakom detta. Så följer i verserna 8 till och med 18 en skildring av Judas trolöshet och förakt för Herrens ord. Juda är ett motsträvigt folk, trolösa barn som inte vill lyssna till Herrens undervisning, som avvisar profeternas obekväma sanningar. Och detta förakt mot Herrens ord leder till folkets undergång. Här har vi ju mycket intressanta formuleringar och vändningar. Här står det i den nionde versen först att det är trolösa barn som inte vill höra Herrens lag, eller bättre översatt kanske Herrens lära, Herrens undervisning. Det är inte bara frågan om att man inte vill höra, att säga, budord, utan det är allt det som utgår ur Guds mun. Herrens Torah är Herrens undervisning, Herrens lärdomar. Den vill man inte höra. Och här går man så långt som så att man säger följande enligt vers 10. Man säger till profeterna eller till siarna: sluta upp med era syner. Och till profeterna: profetera inte för oss vad sant är. Tala till oss sådant som är oss välbehagligt. Profetera bedrägliga ting. Vika av från vägen, gå åt sidan från stigen, skaffa bort ur vår åsyn Israels helige. Låter inte aktuellt. Man vill ha sånt som kliar i öronen, säger Paulus. Man tål inte sanningen. Sluta upp med att komma med Herrens ord med sanningen. För det åt sidan, skaffa bort det. Man vill inte veta av Israels helige, det vill säga den Gud som är den trefalt helige, absolut helig och rättfärdig i allt, omutlig, den enda sanne guden. Man vill istället ha lögn, bedrägliga ting, sånt som smickrar, som kliar i öronen. Och så summeras då i 12 versen att man är alltså föraktare. Eftersom ni föraktar detta ord och förtröstar på våld och vrånghet, stöder på sådan, så följer då eländet. Men det ska hända det som kan liknas vid när man slår sönder en lerkruka. Den ska slås i sådana bitar att man inte kan ha någon nytta av det. När man slår sönder en lerkruka så kan man i regel ändå ha en viss nytta av lerkrukan. Bitarna kunde man använda och skriva med, eller man kunde ta eld från eldstaden med en bit av den trasiga krukan. Men här ska man krossas så att man inte kan bland bitarna finna en skärva stor nog att med den ta eld från eldstaden eller ösa upp vatten ur dammen. Återigen ett vittnesbörd om profetens rikedom på bilder, hans fantastiska språkbruk. Det är ju just i Jesaja-boken vi möter en sån här rikedom på uttryck och bilder, mer än hos någon annan profet. Men om folket vänder om och förlitar sig på Herrens styrka alena, så ska det bli frälst. Men det vill inte. På hästar vill vi jaga fram, och därför drabbas det av undergång. Vi möter detta i verserna 15-18. Så säger Herren, Herren Israels helige: om ni vänder om och är stilla, ska ni bli frälsta. Det vill säga, inte lägga någonting till Herrens ord. Det här ordet har ju för många fromma blivit ett kärt ord. Om ni vänder om och är stilla, skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Och den rätta innebörden är ju detta, att vara stilla vid Herrens ord och löften, att inte komplettera dem, ändra dem eller försöka förbättra dem genom egna gärningar och åtgärder. I det här sammanhanget genom att tänka, ja men om vi skaffar fler hästar, om vi får lite hjälp från egyptierna, då ska det nog gå. Men det här kära ordet har ju också missbrukats ofta. Man har tagit fasta på det här och är stilla på det viset att när Herren säger gör det, så ska vi inte göra det, vi ska vara stilla. När Herren säger drag ut därifrån, lämna Babel, så säger han nej, vi ska vara stilla och bida. När Herren säger fly de falska profeterna, så säger man nej, inte än, vi ska vara stilla där vi. Men det är raka motsatsen till detta bibelords innebörd. Att vara stilla betyder att förbliva och hålla sig till just det som sägs. Att förhålla sig stilla till bibelordet, dra ut därifrån, det betyder att man gör som ordet säger. Det andra är att man går andra vägar. Man handlar i strid med ordet. Man ska följa ordet. Man ska låta ordet, kan man säga, bära en. Om ordet säger att man ska gå någonstans, så är det liksom ordet som för oss dit, som bär oss ut därifrån. Men när man handlar tvärt emot ordet, då springer man ifrån det, man vänder det ryggen, eller man förvanskar det, eller man döljer det, man förtiger det. Här i sammanhanget så säger alltså folket nej till Herrens ord. Man är inte stilla vid Herrens ord och bud. Det räcker inte, det kan man inte följa precis som det föreligger. Man säger nej. På hästar vill vi jaga fram, på snabba springare. Och i 17:e versen så står det att 1000 av er ska fly för en enda mans hot. Det står egentligen en elef ska fly för en enda mans hot. Och det kan tänkas här vara ett belägg för detta, att ordet, hebreiska ordet elef, betyder ju både 1000 och betyder någon som är mycket stark. Det kan ofta vara just den här hövdsman, en sådan som leder en skara på 1000 stycken. Och det kan alltså betyda en som är en ledare, en här hövdsman. Han blir rädd bara för en enda man som skrämmer honom lite grann. Han har ingen styrka och inget mod i och med att han har övergivit Herren. Och det här står ju i kontrast till vad som hände när Herren förde folket in i Kanans land. Då kunde det vara tvärtom. Tack vare Herrens ord hos folket så var det tusentals som flydde bara för en enda. Men nu blir det omvänt genom att man har vänt Gud ryggen. Dock saliga är alla de som väntar efter honom. De som inte far till Egypten för att där få hjälp, utan förlitar sig på Herren. Och så slutligen verserna 19 till och med 26. Ja, det är inte hela slutet på kapitel 30, men nästan. 19 till och med 26 handlar om Herrens stora godhet och Herrens frälsande nåd. Profeten påminner nu det lidande i Sion, det betryckta, om Herrens stora godhet och nåd. Nödens bröd och fångenskapens dryck ska få ett slut. De ska få erfara Herrens nådiga omsorg. Den utlovade frälsningens dag, den blir den stora slaktningens dag för Guds fiender. Återigen ser vi hur dom och frälsning går samman. Frälsningens dag och slaktningens dag, det är samma dag. Det blir en slaktens dag för fienderna, för det upproriska. Frälsningen då Herren botar sitt slagna folk liknas här bland annat vid strömmande vatten utför bergssluttningarna och ett solljus som är 7 gånger klarare än nu, verserna 25 och 26. Återigen ett bildspråk som är talande. Man måste då komma ihåg vilken nöd det var när det var torrt, när det inte kom något regn och när det därför inte strömmade ner något vatten från bergssluttningarna. de här djupa dalgångarna som bildas när det kommer mycket vatten, de är alltså tomma, torrt, inget vatten är det där och därmed inget liv. Nu ska det komma alltså mycket vatten, mycket liv. Och en annan bild till detta är då att solljuset ska bli 7 gånger starkare. Månens ljus ska bli som solens ljus. Och solens ljus ska bli 7 gånger klarare, som ett 7-faldigt dagsljus, när den tid kommer då Herren förbinder sitt folks skador och helar såren efter slagen som det har fått. Lägg alltså märke till att det här syftar inte på något yttre jordiskt tusenårsrike i en framtid, utan det syftar på den tid när Herren förbinder sitt folks skador och helar såren efter slagen som det har fått. Alltså frälsningen genom Messias, frälsningen genom Herrens sanne tjänare. Då är den bördiga tid inne, den tid med strömmande vatten, den tid med ett 7-fallt klarare ljus som det här talar om. Och skulle vi nu i strid med profetens användning av bilden istället bortse från att det är en bild, så hamnar man ju också i den orimligheten att om solen skulle bli bara dubbelt så stark, skina dubbelt så stark, så skulle vi dö. Och skulle det bli ett solljus som det här står 7 gånger klarare, då skulle det som sagt vara inget liv finnas. Men detta är alltså en bild för det ljus, den välsignelse, den frälsning, det liv, den klarhet som vi har i Guds son, i Messias. Och det är genom honom som såren förbindes efter slagen vi har fått. Och så det sista stycket i kapitel 30, det är versen 27 till och med 33. Här kommer profeten tillbaka till Assur, den stora världsmakt som är vredesverktyget på profetens tid. Kallas Assur och ibland för Babel också. Och det har vi talat om tidigare. Assur, Babel eller bara Assur. Herren ska låta sin vredesdom drabba detta verktyg, som går utöver den föreskrivna uppgiften, som gör mer än det Assur skulle göra. Därför ska vredesdomen drabba Assur, och det blir till frälsning och glädje för Guds folk. Och sedan länge är en Tofet plats beredd åt Guds fiender. En Tofet plats, vad är det? Ja, det är det evigt brinnande Gehenna som profeten talade om redan i första kapitlet, sista vers 1:31, och i hela bokrullen sista vers, nämligen kapitel 66, vers 24. Tofetplatsen, det var alltså där i Hinnoms barns dal, där det ständigt brann. Man slängde sopor och elände, men värre än så, man brände människor, lik och kroppar. Konung Ahas brände till och med upp sin son där. Och hedningarna offrade barn och människor där åt guden Moloch. Där nere brände. Och därför används just Hinnoms dal. Det blir alltså Gehenna som uttrycket, bilden för det, för helvetet. Den evigt brinnande sjön eller den evigt brinnande dalen. Det evigt brinnande Gehenna. Och dit kommer Herrens fiender. Dit kommer Assur. Och den platsen står där, finns färdig och väntar på dessa fiender. Och det är ingenting annat än vad Nya Testamentet säger, till den eld som är beredd, står det där. Som är beredd, som står färdig, som är beredd åt djävulen och hans änglar. Dess runder fylld av eld. Av ved i myckenhet, det vill säga, det slocknar inte. Lik en svavelström ska Herrens ande sätta den i brand. Och det står till och med här, också för kungen är den gjord redo. Också för kungen, han som var så stilig, så mäktig, han som träder fram inför Herren och Hiskias utsända själv och genom sina ombud och smädar Herren, han som är så stor och mäktig. Han kommer att kastas i detta evigt brinnande Gehenna. Ja, vi har en stund kvar och vi går in då på det fjärde V som föreligger i kapitel 31 och 32. Det fjärde V. Det handlar om den falska hjälpen och den sanna. Och därtill om Herrens sanna folk eller sanna Sion. I 31:1-9 får vi lära oss återigen att det är Herren och inte Egypten som ska rädda Jerusalem undan Assur. Ve över dem som förlitar sig på Egypten istället för på Herren. Verserna 1-3. Det är Herren Sebaot, härskarnas Gud, som ska beskydda, skona och rädda Jerusalem. Verserna 4-5. Ingen annan. Och därför bör det avfälliga vända om till Herren. Vända om från intigheterna, från avgudarna. Avgudarna ska visa sig vara till ingen nytta. Verserna 6-7. Ibland har man sagt att det är först i Jesaja-bokens senare del som allt vad avgudar heter förklaras som ingenting. Att den så kallade monoteismen kommer först i och med den Deutero Jesaja, säger bibelkritiken. Det stämmer inte alls med texterna. Och här så talas det om avgudar, om intigheter, de som inte är någonting. Och inte heller därmed till någon nytta. Man bör alltså vända sig till den enda hjälpen, han som har allt i sin hand. Och så slutar det med att säga att Assur ska falla för Herrens hand. Och då heter det i den åttonde versen, ett svärd som inte är en människas skall förtära honom. Ett svärd som inte är en människas ska förtära honom. Det vill säga att det är Gud som krossar fienden. Det är Gud som krossar Assur. Och vi kan ju tänka på hur det gick till när Assur krossades denna gång. När världsmakten denna gång förhindras att inta Jerusalem. Det sker inte genom mänsklig hand. På morgonen så ligger Herren död till större delen. 185 000 lik. Eller om det ordet tusen syftar på härhövdsmän, ledare och kanske deras underordnade, så är det i alla fall hela ledarskapet i stort som ligger döda genom Herrens hand, genom Herrens svärd, Herrens ingripande. Och Sanherib måste ge upp och tåga tillbaka till sitt land. Det läser vi om i kapitel 36 och 37. Ja, i 32 kapitlet sedan, i verserna 1-8, så talas det om Messias rike, Messias sanna Sion. Och det ställs då fram som en kontrast emot det avfälliga Juda. Här är det den messianske konungens rättfärdiga regering som skildras. I hans rike regerar hans furstar helt och hållet i enlighet med Herrens proklamerade domsutslag, alltså mishpat, det är Herrens vilja, Herrens domsutslag, Herrens undervisning. Och därmed så är Herrens rike som vattenbäckar i en ödemark. Eller förstarna, ledarna är som vattenbäckar i en ödemark. Som skuggan av en väldig klippa i törstigt land. Återigen, om man lever sig in i ett land med torka, öken, ödemark, inget vatten. Då förstår man vad dessa bilder vill säga. Och dess medborgare ska inte som Sions nuvarande invånare vara förhärdade, blinda, irra omkring, inte höra, inte läsa, inte förstå. De ska ha förstånd, de ska vara gudfruktiga, de ska inte vara dåraktiga och följa lögnaktiga ord. Och i 9-20 så skildras Sions undergång och mot detta ställs Herrens nya rike. Och denna undergång tar sin utgångspunkt i det självsäkra och trotsiga och kötsliga kvinnorna i Sion. Det är andra gången profeten kommer till den synd och kötslighet som kom till uttryck hos kvinnorna i Sion. Första gången kanske ni minns var i 3:16 till och med 4:1. De sorglösa och säkra kvinnorna som gick och spelade med ögonen. Bara tänkte på den utvärtes prydnaden och på den kötsliga njutningen. Sions sorglösa och säkra kvinnor borde besinna sig inför den förestående domen. Ty när år och dagar har gått så ska deras land och deras stad ödeläggas. De borde därför under bävan klä sig i säcktyg. Alltså klä av sig, ta bort den här, de dräkter som de har tagit på sig i sitt sorglösa tillstånd och istället sätta på sig säcktyg. Den borde göra bot i säck och aska, verserna 9-14. Och som kontrast till detta talas om den välsignelse som kommer genom Herrens ande. När Herren utgjuter sin ande från höjden, då ska Herrens rike inte längre vara likt en öken, utan vara ett bördigt fält. Då ska Herrens folk bo i fridshyddor, verserna 15-20. Och här ser vi återigen det här jag sa förut, att det står inte att då ska Herrens rike kunna liknas vid ett bördigt fält. Det som menas, men det står att det ska vara ett bördigt fält. Och till följd av ett sådant språkbruk så har alltså en hel del missförstånd uppstått. Men om man studerar profetens språkbruk i sin helhet och hur ord och bilder används av honom i mångfald, så ser man att det är frågan om konkreta, tydliga, klara bilder för den andliga välsignelse, den frid, det liv som kommer genom Herren själv, genom hans Messias. Då blir det en annan typ av Jerusalem än detta yttre, förnedrade, kötsliga, ogodaktiga Jerusalem som fanns på profetens tid. Det blir ett Jerusalem med murar av guld och silver, med en grund av safir. Det är det sanna Jerusalem, det sanna Sion, de som tar emot Herrens nåd och frälsning. Amen.